Jag läser från Galaterbrevet 4 och 9. Men nu då ni känner Gud, jag än mer har blivit kända av Gud. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar ju noga dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er. Det är ingen tvekan på vad Paulus syftar på här när han tar upp människostadgar, som man kallar det. Det översätts i 1917 års översättning svaga och arma makter, eller svaga och hjälplösa makter. När vi ska göra och åstadkomma såna här stadgar, så finns det alltså någonting bakom som riskerar att ta överhanden. Hjälplösa makter, som Paulus kallar det för. Nu kanske man vill då påstå att det här handlar inte om gamla testamentets lag, utan det här var hedningar som hade varit under andra stadgar och människostadgar och bud och så vidare. Men om vi fortsätter läsa i samma kapitel, så skriver Paulus i vers 21: Säg mig, ni som vill stå under lagen, har ni inte hört vad lagen säger? Och så vidare. Det är alltså lagen och att uppfylla lagen som han syftar på här. Om frälsning är som nåd, kan man inte komma med massa krav och stadgar i efterhand. Det som sker i hjärtat är i relation till Gud och medmänniskor. Vi kan inte ens kräva att en nyfrälst ska ta en uppgift i församlingen. Dagens cellkyrkostrukturer och andra strukturer liknande dem, där alla måste delta, kan inte vara från Gud. Om sådana krav ställs, då är det så kallade bygget kanske redan en avgud. Någonting man lägger till. Gud kräver inte, utan han fyller med ande och liv och leder varje människa in i den uppgift som hon eller han är ämnad för och som Gud vill, i frid och harmoni. Om det krävs av dig att vara med i en grupp eller i någonting, så är det inte från Gud. Jag vill nu gå tillbaka till det jag läste i Galaterbrevet 4 och 9 om svaga och hjälplösa eller arma människostadgar, makter som det också översätts. Jag läser från kommentar från Strongs om det här ordet, stoikeion. Vet inte riktigt hur det uttalas, men det är i alla fall ordet. För människostadgar eller makter. Paulus kallar dessa ceremoniella ordningarna av den mosaiska lagen för världsliga element. Han kallar dem svaga och hjälplösa i kontrast till den stora verkligheten som de var designade för att leda fram till. Dessa föremål innehåller antydan av Kristi kunskap. Lagen som en uppfostrare skulle föra judarna till denna kännedom. Det var alltså lagens syfte. Och Galaterbrevet 3 och 24 skriver Paulus: Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus för att vi ska bli rättfärdiga av tro. Det är alltså lagens, eller var lagens syfte. Att föra fram till Kristus som är verkligheten. Det går inte att blanda lag och evangelium. Paulus säger att han hade döpt bort från lagen och dess krav. Han påminner i kapitel 4 om förebilden i Galaterbrevet då. Hagar och Sara, Ismael och Isak. Hagar, som namnet betyder fruktan, som var slavinna, tjänsteflicka. I familjen hon födde Ismael. Och hon föder alltså sina barn i en slavmentalitet. Sara var däremot den äkta hustrun och hon födde Isak. Isak betyder ju leende eller glädje. Han var fri och kom till genom ett löfte. Ett Guds under eller mirakel. Och det är alltså bilden på lagen och nåden. Vi kan läsa Bibeln som en lagbok som vi ska lyda. Men det leder alltid till självrättfärdighet och misslyckanden och i sin tur fördömelse. Jag har erfarenhet av det och jag tror att många, kanske de flesta, eller för att inte säga alla kristna, har viss erfarenhet av det. Men istället kan vi läsa Bibeln som Guds levande ord till oss, genom vilket han talar till oss och vi förändras när vi tar emot det i tro. Vi får be om den helige Andes hjälp att förstå ordet och den helige Ande att förändra oss inifrån. Det finns de som påstår att lärjungarna av Paulus fortsatte att offra i templet. Och det tar man då som stöd av apostlagärningarna 21 och 26. Då är det viktigt att vi konstaterar, när vi ser helheten i Nya testamentet, att Paulus hade ett nytt förhållande till lagen. Det är helt klart. Han säger ju själv i Romarbrevet 7 och 6 att han har dött bort från lagen. Jag vill läsa en kommentar som jag hittade i Levande Bibel just på den här versen. Paulus accepterar inte tanken att Gamla testamentets lag ger frälsning till den som håller den. Guds frälsning är en gåva av nåd. Vi får den genom att tro. Lagens enda uppgift är att övertyga oss om synd. Paulus accepterar däremot tanken att Gamla testamentets lagar förberedde och undervisade om Kristi ankomst. Med Kristus blev lagen uppfylld och vi blev fria från syndens börda. Men lagen kan fortfarande lära oss värdefulla sanningar och vägleda oss genom livet. Paulus lydde inte lagen för att bli frälst, utan för att inte förolämpa dem som han ville nå med evangeliet. Det var alltså anledningen till att Paulus vid detta tillfälle som nämns här frambar offer. Jag vill också stryka under det som står i Romarbrevet 7 och 12 om budordet. Det kanske är så att en del troende kristna tror att lagen skulle vara något negativt eller någonting som vi inte behöver oss om på det sättet. Det känns tungt och så här. Men det står ju faktiskt också att budordet är heligt och gott. Det är ju alltså Guds ord. Och det är också viktigt att vi kommer ihåg, men att vi har rätt relation till det. Romarbrevet 7 och 12. Alltså är visserligen lagen helig och budordet heligt och rättfärdigt och gott. Och nästa vers. Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det. Men synden har blivit det, för att så skulle vara uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död. Och så skulle synden bli till övermåttan syndig genom budordet. Så vet vi också att Paulus skriver att där synden blev desto större, där överflödade nåden desto mer. Ja, det är alltså viktigt att poängtera att buden och lagen är gott. Det är heligt, det är Guds ord, det är Guds bud. Så att man inte har en felaktig syn på det. Men det finns ju inte kraft i buden eller lagen för oss att lyda. Utan det avslöjar det uppenbara synden hos oss. Det som händer då Jesus frälsar en människa, varken är jude eller hedning, det är att den, eller för att då säga vi, får ett nytt hjärta. Och när vi får ett nytt hjärta, då får vi nya önskningar. Vi får en ny livsinriktning, ett nytt livssätt som mer och mer stämmer med Guds vilja. Den helige Ande, kan vi läsa om, verkar i vår vilja och gärning så att vi kan göra Guds goda vilja. Det står på ett ställe att vi gör lag gällande. Att Paulus då diskuterar om detta och skriver om detta. Lagens syfte och vår relation till lagen. Är den borta? Är den upphävd? Nej, vi gör lag gällande, säger han. Vad menar han med det? Ja, vad händer när vi får uppleva det här nya livet i Jesus, i vårt inre? Vi blir förändrade, steg för steg, bit för bit, som anden verkar inom oss. Den som brukar ljuga, till exempel, vill tala sanning. Den som stal eller bedrog andra vill bli ärlig. Den som var otrogen vill vara trogen. Den som bara tänkte på sig själv vill hjälpa andra och ge ut och så vidare. Den som älskar Jesus vill följa hans ord och leva rent och rätt. Och inte bara detta att vi vill att vi får en ny inriktning, vi får en ny önskning i vårt hjärta, utan vi får också kraft att göra det. Det klarar ingen av egen kraft. Men nu förändras vi och får Guds kraft att leva så, därför att Jesus lever i oss. Det är att göra lag gällande. Vi ser att buden, det blir det som vi vill leva efter. Inifrån hjärtat. Och den förändringen pågår hela livet. Och fullbordas vid förvandling med Jesu återkomst. Den kallas ju också helgelse i Bibeln. Vi formas enligt Guds vilja. Man kan vara ganska hjälpsam och snäll ändå, kanske någon tycker. Men skillnaden är att det ger inte Gud äran. Och det bottnar alltid ändå i vår egen vinst. Vår egen snällhet och duktighet och präktighet duger inte för Gud. För den som tror sig vara god ska följa alla buden, står det. Den får inte bryta ett enda bud, och det finns ingen människa som någonsin klarar av. Det finns bara en, och det är Jesus. Och det han har gjort, det får vi tillräkna oss. Trots att vi är bristfälliga. Det är stort. Och när vi misslyckas som vi ju gör, då får vi gå till honom. Och när vi felar, då får vi be om förlåtelse och vi får hjälp. Jesus förlåter och renar och upprättar och hjälper oss vidare. Psalm 103, vers 3. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina brister. Guds rike består inte av yttre saker, yttre gärningar. Det står i Romarbrevet 12 och 17 där det tas upp om olika mat och dryck, vad man fick äta och inte äta och så vidare. Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Det är Guds rike. Vi är ett rätt förhållande till Gud, vi är förklarade, fria i domen, förlåtna, och vi har fått Guds frid, Jesu frid i våra hjärtan och glädje i den helige ande. Jag vill läsa från Galaterbrevet 5. Galaterna hade ju börjat så bra, som Paulus skrev. Friheten i Jesus Kristus, och de hade upplevt nåden och så. Men så börjar man lägga till stadgar och bud och så vidare. Så här skriver Paulus till dem. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och ordet för kärlek är naturligtvis agape, som är Guds kärlek. Guds utgivande, fullkomliga kärlek. Ni började bra. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen. Och surdegen här förstår vi ju ganska tydligt vad det är. Och vi kan också förstå av den här texten att om vi lägger till något litet, kanske bara en av lagarna, så påverkas allt i vår tro. Och det är ganska allvarligt. Vi går till Galaterbrevet kapitel 6 och vers 12. Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse. Och detta bara för att de inte ska bli förföljda för Kristi kors. Till de som låter omskära sig kan inte ens själva hålla lagen. Men de vill att ni ska låta omskära er för att de ska kunna skryta med att ni är omskurna. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Det är alltså det sanna Israel. Varför offrade man i gamla förbundet? Vad var syftet? Jo, för att få en tillfällig förlåtelse från Gud. Samtidigt var det en påminnelse om synden, säger Hebreerbrevet 10:3. Offren pekar alltså fram mot den som skulle komma och offra sig själv. När Jesus utbrast det fullbordat var alla offren slutförda genom honom och en evig förlåtelse given för all synd. När vi läser den här texten i Galaterbrevet och läser det här brevet så förstår vi också härav att det finns inget att lägga till. Det finns inget att lägga till. Det har alltså ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren och så vidare. Inte ens för judarna. För det har ingen frälsande betydelse. Utan det är tron som är det viktiga. I Hebreerbrevet kapitel 10 går vi till igen och vers 16. Detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Bröder och systrar, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. Och så läser vi från Romarbrevet 3 och 27. Men vad kan vi då berömmas av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Här ser vi alltså igen just det ordet som jag nämnde tidigare. Att vi gör lag gällande, eller vi upprätthåller lagen. Det är innebörden, skuggan som det står. Allt detta var ju skuggan av verkligheten. Och det av Jesus Kristus som skulle komma. Och även omskärelsen, som ju var ett påbud för judarna i gamla testamentet. Så förstår vi att innebörden för oss, det är att vi har omskurna hjärtan. Så lagen och detta får, det är inte yttre gärningar längre. Det är inre liv. Och det är Gud som gör. Därför är gamla testamentets omskärelse i den bemärkelsen och offer alltså upphävda. Och vi kan tillbe Gud var vi än befinner oss. Måste inte vara på en viss plats, inte i Jerusalem. Det står att vi ska tillbe ande och sanning. Johannes 4:21, där Jesus samtalade med den samaritiska kvinnan, säger han: tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Jesus öppnade vägen till nådens tron i himlen, det fullkomliga tabernaklet. Och genom tron på Jesus, hans offer, får vi komma in i det allra heligaste, i bön och tillbe Gud, som är i det allra heligaste i himlen. Helt fantastiskt. Hebreerbrevet 4:16 vill jag avsluta med. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och jag vill avsluta med orden, stå fast på nådens grund. Stå fast i nåden och låt dig stärkas i nåden och växa upp i nåden.